Spår 7. Kompott, som den här veckan är till minne av Osborn Nyström. För förra veckan nåddes vi av beskedet att spelmannen och Fåröprofilen Osborn Nyström har lämnat jordelivet, 101 år gammal. År 2017 besökte jag honom och hans hustru i deras hem i Kyrkviken på Fårö för att göra ett personporträtt. Det blev en hel dag med Osborn, som var en berättare av rang, och jag kom hem med nästan 7 timmars intervjumaterial. Uppdelat på 6 delar var den här långa intervjun med i taltidningen då. Men nu vill jag dela ett stycke som jag inte tror har spelats upp förut. Det är en helt oklippt bit där Osborn läser en spökhistoria. Han brukade nämligen sitta vid Ryssnäs och kolera kyrkogården där på Fårö och läsa spökhistorier under Fårönatta. Och det är en av dem vi ska få höra nu, följt av Kutavisan, som han spelade på sin kära fiol. Men han inleder med att berätta varför det ligger en kolera kyrkogård just där.
Han har först, ska vi säga, han har först en inledning, så det är inte, oh, jo, det är inte alls så långt.
Nej, okej.
Okay. Han berättade om olika, ibland så nämnde han en källning, göra. Och vilka spökhistorier hon kunde hon berätta om och så. Och nu ska jag, så gott jag minns, skriver Theodor Erlands, alltså, söka återgiva en av hennes spökhistorier. Jag ska vända bladen också.
Vi pratar alltså med Osborn Nyström här på Fårö, som under flera Fårönätter genom åren har berättat spökhistorier. Har det skett på kyrkogården då eller någon annanstans?
Nej. Längst ner på sydöstra, nej, vid Rysnäs, det sydöstra udden av Fårö. Och alldeles den platsen, det, alltså Krimkriget, som var ett krig egentligen mellan Ryssland och Turkiet. Men där England och Frankrike blandades i. Och du kanske har hört det att på mitten på 1800-talet, närmare stämt 1854, kom framförallt en stor engelsk örlogseskader. För att, men säger du som lyssnar, det var ju ett krig mellan Ryssland och Turkiet. Vad hade de här uppe att göra? Jo, Ryssland hade ju tagit över Finland. Och då så de stora, det heter ju, kriget heter Krimkriget. Och landstriderna till lands ägde rum på halvön Krim. Men som sagt, det blev krig även här i Östersjön, för att Ryssland hade övertagit, det kommer ni ihåg som har läst historia, 1809 hade ju Ryssland tagit över Finland. Så att engelsk stor flotteskador kom upp och hade tänkt att ankra upp innanför öarna utanför Slite. Men det var, Enholmen var ju en befäst ö, så det var ju försvarsverk. Där fick de förbaskum inte ligga, men nej, ni kan steka upp till Fårösund och där kan ni hålla till bäst ni vill. Och det gjorde de, som hade huvudplaceringen här upp. Och när de låg där så kom ett ryskt fartyg. De hade bombarderat en fästning på Åland som hette Bomarsunds fästning. Hade de bombarderat och de kom ner nu till sin hemmahamn inom citationstecken, som var alltså Fårösund. Och hade pestflagga upphissad. Det betyder de hade pest ombord. Och det var den, de hade, det var 5 besättningsmän hade dött på vägen ner. Den hade de på sjömansvis drängt i Östersjön, i sjön. Och sen hade de några som ännu var sjuk, som hade pest ombord. Och vad heter nu sjaukare? Det heter, och nu är det blackout i huvudet. Vad heter sjukdomen? Kolera! En svår magsjukdom med diarréer och man kräks och så vidare. Och med hög dödlighet. Något botemedel hade man inte. Det gick ut, ja i alla fall, då blev det uppståndelse och gick bud eller rapport in till länsstyrelsen. Och 1811 hade Gotland faktiskt fått ett försvar. Nu är det dags igen att vi ska få ett försvar. Och då, de här hade blivit härjade här av ryssar. Ni vet, Östergötlandslandet och så vidare, tagit fångar härifrån till Ryssland och så vidare. Men då var det en amiral faktiskt som tog initiativet och man startade Gotlands nationalbeväring. Jo. Och soldater ur det värnet, Gotlands nationalbeväring, kommenderas ut till Fårösund, till Bunga rättare sagt kan man säga, och slå en vaktkedja för att minska ner transporten av folk ut och in till det här området. Så lite, en del var ju nödtvunget, men så lite som möjligt. För att inte smittan skulle spridas. Engelsmännen ville vid Broa, när man kommer över med färjan till Fårösö, komma till Broa. Och det ligger gårdar, det är ett par tre gårdar. Broa gård heter huvudstamhemmanet. Och sen blev det en arvskifta, blev det olika parter. Men i alla fall så, där ville engelsmännen slå upp ett sjukhus. Nej, för tusen, inte vill vi ha pesten runt omkring oss här. Så prästen på den tiden, han hette Traner, om jag inte minns fel. Han gick i spetsen för Fåreborna och sa nej, någon annanstans kan, ja det kan bli nere vid Rösnäs. Där det var aldrig någon människa nästan, inte. Där kan ni hålla hus med er pest. Mm. Så sa väl inte. Men dock, de anvisades där. Och det kommer jag. Där började de bygga upp ett litet sjukstuga kan man säga. Och hus, något läkare kallas. En läkare från Stockholm. Engelström eller vad han heter. Som skulle kunna någonting. Men de hade ju inga botemedel. Han kanske kunde lindra smärtor, det vet jag inte. Han fick en villa och den, en villa, en litet hus. Och det finns kvar, det är det enda som finns kvar. Och det står vid färglekt i Fårösund. Intill nära Kalk, ni vet de som har varit i Fårösund och är där. Lite bakom Kalkugnen. Sett ifrån där man parkerar bilen när man ska vänta på färja. Där står det lilla huset kvar faktiskt. Mm. Jag har ägsa förresten av en man som han är pensionerad. Han har varit jobbat på färjan. Och han tillbringade halva året i Thailand. Ja. Och sommarhalvåret i sitt hus här i Fårösund. Som tidigare var doktorns 1854 på Fårö. Nåväl. Så att, ja, sen när man drog igång nu pratar jag modern tid. Fårenatta. Och då blev jag till för om inte jag kunde sitta nere vid Rysnäs alldeles intill där de här, det ligger 30-tal, det är 30-tal gravar. Engelsmän som ligger begravda där. Det är ett fint ställe och fint där vi, inte långt ner till stranden. Och första året jag läste hade vi himla tur för det var väl fullmåne. Den veckan i alla fall, den kvällen. Och jag började redan, skulle börja klocka 6 på kvällen. Men det är ju inte mörkt då. Och jag satt, och det sista skulle jag, nu hade jag kortat ner det. Jag höll varannan timme, nej, varje timme. Och enda sista var klockan 1 på natten. Då sa jag, det är väl ingen människa som tar sig dit ner. Jo, de sa, det är över 100 människor här, även klockan 1. Mm. Ibland sa de, här är så vi fick parkera långt innan vi kom fram hit. Det är tjockt, men det var mörkt. Det enda jag hade är en fotogenlampa som jag hade hängt upp i en tallen där. Och så läste jag. Jag hade inget papper eller någonting. Men i alla fall, då läste jag den här historien. Och det var alltså en Källing som hade berättat för Bungemuseets skapare Theodor Erlandsson. Och nu ska jag säga Theodor så gott jag minns söka återgiva en av hennes spökhistorier. Det var en gång, berättade hon, en bondson från Stux i Bunge. Det var den gården i Bunge som svarade för färgning över till Fårö. Vid Brå, det var en annan färgman som svarade för vägen till Storlande ifrån Fårö. Jo, det bodde en bondson då från Stux i Bunge som skulle ha sitt gifte från Västergårda ner i Sundre. Det var långt ifrån det. Bröllopsdagen, den var redan utsatt, och även dagen då brudgummen skulle komma och hämta sin brud. Men några dagar före bröllopet blev brudgummen plötsligt sjuk och dog. Då Stux gård är den nordligaste på landet, på Storlandet alltså, och Västergård är den sydligaste, så dröjde det innan budet om dödsfallet hann ut till Sundre. Och det kan man ju förstå. Den utsatta mötestiden var inne. Men brudgummen syntes inte till, varken den dagen eller den följande dagen. Och man undrade slutligen över orsaken till hans uteblivande. Och bruden gick varje afton ut för att möta honom. Först på tredje dagens kväll, då kom han sent om sidor, ridande på en stor svart häst. Han lyfte henne upp framför sig i sadeln och sprängde iväg i full fart mot Bunge. Mot sin vana var brudgummen emellertid mycket fåordig. Under färden yttrade han ingenting förrän de kommit till Alva kyrka, och det var en god bit iväg. Då han höll in sin häst och sa: månen skrider, med död man du rider. Är du inte rädd? Bruden lutade sig då närmare in till honom och svarade: du är min allra käraste vän i hela världen. Hur skulle jag då kunna vara rädd? Brudgummen svarade på det ingenting, utan red fort vidare. När de så hade kommit till Roma kyrka höll han åter in sin häst och sa: midnattshimmel skrider, med död man du rider. Är du inte rädd? Bruden förundrade sig mycket över att hennes fästman talade så besynnerligt. Men hon låtsade som inte för ingenting, utan slöt sig ännu närmare honom och svarade: Du är mitt allra käraste, min allra käraste vän i hela världen. Varför skulle jag vara rädd? Och samma sak nu, brudgummen svarade då heller ingenting, utan fortsatte sin färd. När han så kom till tingstället höll han in sin häst på höjden mitt framför kyrkan, ni vet, det är en höjd där, och sa det precis som förut: natten mot morgonen lider, med död man du rider. Är du inte rädd? Då greps hon äntligen av en stor fruktan. Men hon låtsas inte om någonting, inte nu heller. Utan hon sa som förut: Är du icke min käraste vän i hela världen? Varför skulle jag då vara rädd? Brudgummen yttrade inte heller nu något mera, utan sprängde åter vidare på sin färd mot hemmet. Nu blev bruden allt mera rädd och kom i stor ångest, till det syntes henne mycket, mycket underligt att brudgummen inte talade till henne annat än dessa gåtfulla ord. Därjämte väckte det henne stora förvåning att hästen inte visade några som helst tecken på trötthet, fastän han har burit så många, många mil. Ja. När de då kom fram till Bungekörka, till Bungekyrka alltså, då red brudgummen inte bort till Stux, sitt hem alltså, hemgården, som bruden hade väntat sig. Hon hade väntat sig, där stod väl folk och väntade oss. Utan han styrde ner till kyrkan, band sin häst vid en av bindstenarna i kyrkogårdsmuren och begav sig in på kyrkogården, där hon följde honom. Han förde henne fram mellan kullar och kors tills han slutligen stannade framför, vad tror ni, en nyöppnad grav. När dödgrävaren kvällen förut gått hem från sitt arbete hade han lämnat spaden kvar på den uppkastade mullhögen. Och brudgummen fattade nu spaden och sa: du käraste vän i världen Vrång, vår brudesäng är oss för trång. Och så hoppade han ner i graven och började gräva och gräva och gjorde den ännu bredare. Bruden förstod nu att något förfärligt skulle hända. Varför hon sakta smög sig bort och flydde in till Klockaregården, som låg där strax intill, och bultade på. Och klockan steg då upp, och det, fast det var mitt i natten, och släppte in henne. Och när han fått veta vad som hänt, skulle han, fundera på något råd. Och vad gör man då, tänkte han. Det bästa var, hon fick krypa in i bakugnen och gömma sig där. För genom brända tegel kunde inte ens en vålnad eller ett spöke komma igenom. För han förstod nu att det var ett slags spöke eller vålnad som brudgummen hade blivit förvandlad till. Och bruden krypte in i ugnen och så stängde de luckan bakom henne. Och i spisen så la man också in en sax och en psalmbok, så att den döde inte skulle komma ner genom skorstenen. Därpå läste klockaren ett Fader vår och släckte ljuset. Och knappt var detta gjort förrän man hörde tre dundrande slag mot de stängda fönsterluckorna. Klockan ropade då med skälvande, darrande röst: i Jesu Krist, vår frälsares namn, gå till ro, du döde ande. gå till ro med vilt klappande hjärta. Lyssnade man där inne i stugan efter vad som nu skulle ske. Men den döde hörde sedan inte av mer. Natten led mot sitt slut. Dagen grydde och bruden kunde åter ta sig hem. En dag, ja, först förstås ut ur ugnen. Och sen ta sig hem ända ner till Sundre. Och efter en tid när hon hade kommit hem till Sundre. Det tog ju några dagar. Så hur fördrev hon tiden? Dag efter dag sysslade hon med något som... sitt arbete, ja, det finns alltid på en gård mycket att göra. Men utan att säga ett enda ord. Hon var som stum. Hon gjorde sina sysslor på dagen. Men sa aldrig till, talade aldrig någon. Och de förstod ju då att hon hade blivit tokig. Men varje kväll när hon då var färdig med sitt arbete och när de andra gick till sängs, då begav han sig ut på trappan och satte sig på stenbänken där det var sån här beslag som man säger på var sida om trappen där man kunde slå sig ner. Och där satt hon sig varenda kväll. Och där brukade hon sitta till midnatt, för hon hade fått varsel om att hennes brudgum en natt skulle komma ridande och hämta henne för alltid. Men han kom aldrig. Det gick många kvällar och nätter. Han dök aldrig upp. Och så småningom tynade hon av mer och mer. Och en morgon när man kom ut låg hon död på stenbänken. Ja.
Tack så mycket, Osborn Nyström. Det var en av de spökhistorier som många besökare på Fårönatta vid Ryssnäs har fått lyssna till.
Och jag minns en kväll då hade jag läst den här och framför mig låg, de hade haft med sig en filt, det låg tre barn. Ja, de var bara så 7, 8, 9 år kanske. Och jag hade tänkt, för jag hade med mig matsäck för kvällen, för jag skulle hålla på den sista föreställningen, så att säga. Det skulle äga rum på klockan 1 på natten. Så det var väl en gång vi 9:30 eller 10 tänkte jag, nu ska jag ta, jag hade min ryggsäck och där hade jag te och ett par mackor. Nu ska jag ta den. Och då säger de där, kan inte farbror ta den här sista en gång till? Så det blev inget fika, det var i alla fall. Det blev det senare, men det kommer så väl ihåg. Alltså, det kan man inte säga nej till.
Nej.
Kan inte farbror ta den där sista en gång till?
Det är ett gott betyg. Stort tack, Osborn, för att jag fick komma hit till ert hus i Kyrkviken.
Ja.
Och hälsa på.
Välkommen åter.